Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Det här är avsnitt 62 av Sportklubben, LT Sportens podcast om SSK och Hockeyallsvenskan. Jag heter Andreas Hansson och för första gången den här säsongen faktiskt så har jag med mig båda mina kollegor samtidigt, Anton Gustafsson och Marcus Langbrandt. Riktigt kul att vi får till en trippel då i alla fall här innan jul. Hur är läget med Anton till att börja med?
Jo, men det är jättebra. Det är ganska mycket att göra så här inför jul så att man kan gå på ledighet med gott samvete. Men det är bara bra. Synd att klaga.
Ja, det har ryktats att du har rullat 3 kilo köttbullar till hela släkten. Stämmer det?
Det stämmer. Det är en stor släkt och de tycker om köttbullar. Så då det blev jag som fick ta ansvar för det i år. Och då, ja, 3 kilo. Det kommer säkert klagas på att det inte är nog, kan jag tänka mig. Men det, så fick det bli. Så jag stod till midnatt här om kvällen och rullade och rullade och rullade. Men nu är de klara i alla fall.
Underbart. Och Marcus då, hur är läget med dig?
Jag tänkte på det bevingade uttrycket. Ju fler kockar desto sämre julpodd, som det ju heter. Så vi får väl se vad vi får ut av den här 47 minuters episoden.
Ja, du tänker att det här kommer bli bara kaos helt enkelt.
Vem vet, och nu sitter vi alla 3 på olika ställen med, så ingen stjärn eller den andra eller den tredje kommer att dra igång ett snack.
Ja, men precis, det får vi hoppas, men vi ska ju säga det på en gång här. Vi spelar alltså in detta, alla 3 sitter på olika ställen och ja, det här har vi faktiskt inte, vi har inte spelat in på det här sättet tidigare. Och därav också att ljudet kommer kanske vara något sämre än vad vi har blivit vana vid under hösten. Så det ber vi om ursäkt för i förhand. Vi hoppas att det blir så bra som möjligt i alla fall. Men ja, vi ska i alla fall summera. Det här, den här halva säsongen har vi tänkt på olika sätt. Vi ska naturligtvis prata om de senaste nyheterna också. Vi ska också slutligen dela ut lite julklappar och ta ut lite flippar och floppar från den här halvan av säsongen. Så att, ja, förhoppningsvis ett roligt avsnitt har vi framför oss. Ja, det har ju nästan varit rena avtömningen med nyheter och texter på lt.se den senaste tiden. Vi hade ju tänkt att vi skulle leverera ungefär någonting varje dag, men istället har det ju blivit flera grejer om dagen. Jag vet inte vad ni säger. Tycker du, Anton, att vi har varit för överambitiösa här senaste tiden?
Jag vet inte om man kan vara för överambitiös. Det, är ju, det känns som att det inte riktigt går att liksom stilla mättnaden efter SSK-grejer om man kollar på läsningen vi får, så att jag vet inte om vi kan vara överambitiösa när det kommer till rapportering om SSK. Det är väl bara att köra på, antar jag.
Ja, det känns som att alla vill ha mer hela tiden faktiskt. Och, ja, lite nyheter har ju kommit de senaste dagarna och det har varit lite allt möjligt. Och det ska vi ju återkomma till. Och podden tar ju inte juluppehåll, utan vi har ju tidigare skickat ut ett avsnitt med Emil Jörgsson och sen efter nyår här så kommer det ett med klubbdirektör Robert Andersson. Och sen är det ju januari igen, så att, då är det bara att köra på som vanligt. Och ja, fler reportage kommer ju ut på sajten också. Marcus, du var ju precis på ett reportage. Berätta om det.
Ja, precis. Jag tycker det är ganska trevligt att få komma ut där och träffa folk som gör någonting, och även de här hårt arbetande ishockeyspelarna, de som har ett liv vid sidan av och inte bara sitter, man får ju en bild av att de sitter och fikar och spelar tv-spel och så, men jag har träffat en lirare som har köpt ett gammalt hus från, inte senaste utan förra seklet då, så att säga, som jag var inne och kollade där idag, att det var allt urblåst. Det är långt ut i skogen utanför Finspång ligger det här stället. Så det, jag får se vad jag landar i, men det är någon slags kombination av att han renoverar och sen var han väl egentligen den första plankan, så att säga, den första spiken i Georgssons lagbygge när SSK skulle bygga om inför den här säsongen.
Ja, sa du vem det var eller missade jag det?
Det sa jag inte, men jag kan väl berätta, för vid det här laget så har väl folk redan läst reportaget om Albin Karlsson.
Mm. Ja, ser vi fram emot det reportaget om ni inte redan har läst det. Annars går vi på lite av de senaste nyheterna. Något som många har väntat på och som nu är klart är att Aaron Luchaks arbetstillstånd till slut blev klart. Det blev inte riktigt samma dramatik som jag i alla fall upplevde det förra gången när SSK med Patrick Newell insåg hur krångligt det nya regelverket hos Migrationsverket hade blivit. Nu var man kanske lite mer förberedda och kände som att det gick väldigt smidigt den här gången. Några tankar om det från någon av er?
Ja, det blev väl inte helt dramatikfritt ändå. Han blev ju några dagar sen där på grund av hunden som de hade med sig, som inte hade rätt papper till när de landade i Sverige. Så då fick de vända och åka hem till Italien. Och han missade väl han skulle väl ha gjort en 2-3 träningar där samma vecka som SSK mötte BIK, som han då gick miste om. Så det var väl inte helt fritt från dramatik den övergången heller. Men annars var det väl lugnt så. Men det är ju för mig är det ett ganska oskrivet blad. Luchak, eller hur man nu uttalar det. Jag har bara sett honom ett par träningar och det är väldigt svårt att bedöma någonting utifrån det, kan jag tycka. Men det ska bli väldigt kul att se honom i lite mer skarpt läge här. Men som sagt, för mig är det en helt oskrivet blad. Det är väldigt svårt att veta vad man ska vänta sig från dem. Men det som är intressant kan ju vara att det är ju lite som att Georgsson och Bogren har gått bort ifrån sin ursprungliga tanke som de hade på centerpositionen. När man pratade med dem i våras när det började värvas, så handlade det mycket om stabila tvåvägscentrar. Det är bara att kolla på vilka de värvar också. I Engsund och Bjerselius och Liljevall och sådär. Och man var inte ute efter något flashigt på centersidan så. Men Luchak ska väl vara lite åt det flashigare hållet om man har läst sig till rätt. En poänggörande center. Så det är ju, man ifrångår ju lite sin ursprungstanke där. Så det kan ju vara lite intressant.
Mm. Jo, alltså när man ser lite, jag satt och kollade på lite highlights som fanns på YouTube och lite sånt med honom. Och där är han ju verkligen en center som, ja, dels verkar han ha ett hyfsat bra skott så där och hamna mycket i skottposition i powerplay och sådär. Men sen är han ju också en som man på många bilder fick se driver puck typ över hela isen. Och uppspelen består nästan i att han tar pucken och så åker han. Mm. Så man kanske, ja, får se hur det funkar med hans lagkamrater och samspelet där. Och vi kan nog inte, ska nog inte förvänta sig att han ska kunna dribbla igenom motståndarnas försvar varje match hela tiden, gång på gång.
Han påstår ju själv där att det här med att han är bara offensiv inte riktigt stämmer överens med hur han ser sig själv som spelare. Han menar ju då att han gör ganska mycket nytta defensivt, framförallt genom tekningar då. Det kan man ju kolla på hans procent, att han är ju en duktig tekare och har varit de senaste säsongerna. Så han menar att han kommer lyfta sin egen vikt även defensivt. Sen får vi väl se hur det blir i verkligheten, men ja, det är ju en offensiv center. Det är det inget snack om.
Hur var han att prata med?
Jo, men han var trevlig. Bjöd väl inte på några rubriker direkt. Men trevlig kille som lite eftertänksam sådär.
Annars så kom jag på det här nu. Alltså, du var ju faktiskt på ett väldigt annorlunda reportage här i sista matcherna före uppehållet, där du hängde med, ja, dels hängde du med Magnus Bogren, tränaren, hela dagen egentligen, och framförallt så fick du göra någonting som jag tror aldrig vi har på tidningen fått göra tidigare, att hänga med på insidan runt omklädningsrummet och allting en hel matchdag, till och med i periodpauserna. Ja, men hur var det? Ja, det reportaget har ju kommit ut här säkert när ni lyssnar, eller det har du ju när ni lyssnar på det här, men ja, intressant att höra dina tankar och reflektioner som du över den upplevelsen helt enkelt, Anton.
Jo, nej, men det var ju jättespännande och ja, bjussigt från Magnus Bogren som tillät oss att göra det. Men det är ju, som du sa, det är ju en miljö som man oftast inte får komma in i. Det är ju lite heligt det där ofta. Så det var spännande att se det från insidan och då fick man ju se lite andra sidor av tränarna och spelarna. Det var ju mest fokus på Bogren då, men man fick ju se lite andra sidor av dem som de kanske inte visar när de är i en intervjusituation med oss. Så det var kul. Jag hoppas att det syns i reportaget också, att vi verkligen fick komma dem närmare än vad vi brukar få.
Annat nyhetsmässigt runt om i ligan. Vi kan ju stanna till vid det lite kort. Västerås sparkade sin sportchef Patrik Zetterberg. Till slut då har det varit mycket spekulationer om vad de ska göra där för att vända trenden. Ligger 10 i Hockeyallsvenskan just nu, Västerås, och det har ju snackats om SHL-satsning där. Marcus, någon reaktion på det beskedet från Västerås sida?
Att det är någonting som jag egentligen bara väntat på. De har ju inte fått till en tillräckligt bra trupp. Och det har ryktats om tränare ut och det har kommit tränare in. Men totalt sett, jag tycker inte att deras lagbygge är knappt ens värdigt topplag i Allsvenskan, ärligt talat. Så där får man väl säga att Västerås har misslyckats med att bygga någonting riktigt bra.
Jag tycker det är intressant att man tar det steget. Det var ju lite som SSK också gjorde, att man sparkade sportchefen innan tränarna förra säsongen. Och det är ju en intressant ett skifte liksom. Förut var det alltid att tränarna fick gå först för att få en snabb förändring. Men nu är det lite mer att man ser, alltså styrelsen ser att man har misslyckats med truppbygget, och vem är det då som är ansvarig för det? Jo, det är ju sportchefen, och då är det ju sportchefen som också ska få gå om man inte har gjort det bra nog. Så jag tycker att det är intressant. Sen får man ju inte den här omedelbara effekten av ett sportchefsbyte som av ett tränarbyte. Men ja, det är intressant att man börjar i den änden istället för det här lite mer panikiga och ta tränarna först. Jag tycker det känns sunt att börja i den änden, kan jag tycka.
Ja, jag ser det lite som att man också blickar framåt lite grann på, om man inser att den här säsongen kommer vi inte gå upp i SHL helt enkelt. Så då gör de den här förändringen och så får kanske sportchefen vara en del av att ja, dels rekrytera en ny tränare om det behövs under säsongen och även sätta grunderna för kommande år i den här SHL-satsningen som de inte verkar ge upp i alla fall. Vilket väl är rätt. Det kan de ju inte göra, men ja, vi får se. Det vänder inte trenden så lär väl tränaren ryka också kanske i Västerås. Och lite kort kan vi stanna till. Modo signade ju upp Marcus Vela, eller Marcus kanske han heter, Vela från Västervik. Det var lite spekulationer där ett tag också om hur det skulle bli och Västervik sålde till slut Vela då till Modo.
Skickade
Ett bra
Georgsson en
lag som redan.
vattenflaska i väggen.
Ja, precis. Han kanske var intresserad lite grann i alla fall, Georgsson, av Vela. Tror ni det?
Jag tyckte man fick lite sådana, det tisslades och tasslades lite om det, tyckte jag i alla fall. Men jag vet inte hur mycket det stämde. Men det hade ju varit, det är ju en bra spelare. Så. Och SSK behöver ju forwards. Men ja, jag vet inte. Men det hade varit kul om det, så att Georgsson sitter och är förbannad nu på Modo.
Jag tror ju att pengarna gjorde att han velade lite för mycket.
Gud vad roligt.
Jag kan inte kommentera det.
Marcus, jag har stora förväntningar på ett julrim senare här när vi ska dela ut julklappar när du är så ordvitsig som du är.
Ja, nej, men jag hade någonting halvklart i huvudet. Jag ska se hur det landar när det väl uttalas. Jag kanske kommer på här under vägen medan jag drar rimmet att det här höll inte.
Annars lite målvaktsrykten så där. Dels så såg vi att Karlskoga förlängde med sin målvakt Marcus Helgensmed, så de har ju kvar det målvaktsparet nästa säsong. Han och Lars Wolden har ju varit vassa de åren de har varit där och kommer fortsätta nu i minst ett år till. Wolden har kontrakt ett år till och Helgen Smed skrev på för 2 år. Och vi har väl hört lite om att SSK hade ett visst intresse för Marcus Helgen Smed för nästa säsong, men ja, blir ingenting med det. Men nu börjar det ryktas lite grann om eller det börjar snackas lite målvaktstugg liksom över om SSK ska fylla på med en målvakt nu i alla fall. Och så, ja, det är ju många som har uppmärksammat att en målvakt som heter Clint Windsor har börjat följa SSK på Instagram. Ja, jag vet inte om det stämmer, men de påstår också att han är kompis med Aaron Luchak. Vad tänker ni om det här?
Jag såg att de hade spelat i samma lag, han och Luchak, för ett par säsonger sedan eller något sånt där. Jag vet inte vad man ska säga om det egentligen. Och det är ju, det märks ju att alltså, tålamodet med SSKs målvakter är väldigt kort bland supporterna. Hur det är med tränarna och Jursson, det vet jag inte. Men de skaffade sig inget stort kapital förra säsongen, om man säger så. Nu har de ett par svagare insatser bakom sig här på slutet. Det kan man inte säga någonting om. Bergviks match mot Karlskoga var ju katastrof. Sen kom i och för sig Tolopoli in och räddade de där poängen delvis. Han gjorde ju några riktigt vassa räddningar direkt när han kom in där. Om det hade blivit 5-1 där, då hade det varit kört så. Sen släppte han ju i alla fall en väldigt billig, kanske till och med 2 mot Almtuna. Så det är klart. De är väl lite på, har väl en liten dipp i formen så. Men om man kollar lite längre tillbaka och kollar på hela höstsäsongen så har de ju varit bra. Alltså Bergvik har stått 5 matcher han får speltid i och hållit nollan i 2. Så att, och Tolopilo har ju också varit stabil innan de absolut sista matcherna här. Så att, ja, jag tycker att folk kanske kan lugna sig lite med att byta ut målvakter här. Den här säsongen i alla fall. Jag tycker att de ska vara dåliga lite mer än vad de har varit hittills. Men det är klart, efter förra säsongen så, ja, folk håller dem kort, känns det som.
Men jag kollar den här Windsor-killen. Dels så såg jag att han hade varit i Slovan Bratislava. Och då tänker jag direkt att det här är kanske en för hög hylla för SSK att gå på. Men det var ju förra säsongen. Jag vet inte vad han har gjort i år. Mer än att han tydligen har varit på Luchaks bröllop. Så de är ju ganska nära i sådana fall.
Ja, han verkar inte ha spelat någonstans den här säsongen i alla fall. Nej. Clint Windsor. Ja, jag vet inte vad man ska göra av det här och vet inte om det är en bra spelare heller. Känns inte som att det är någon, tycker jag i alla fall, en hylla som behöver vara för hög. För han har ju mest spelat i ECHL eller i slovakiska ligan så här långt. Så att, ja, det borde ju kunna vara en rimlig värvning egentligen. Men frågan är väl då om SSK ens behöver en målvakt. Vi hörde ju vad Anton tycker. Vad tycker du, Marcus?
Ja, nej, jag tycker också. Jag fick ju en del skit för när jag nästan försvarade SSKs målvakter här under sista matchen här. Men jag tänker att om vi har i SSKs fall 2 målvakter som räddar över 90% av skotten, så då är det ju inte någon katastrof. Det var ju de båda var sämre i fjol, hade sämre siffror, hade sämre samspel med sitt försvar. Tolopilo läcker hemma mot Mora, släpper någon han ska ta, samma sak i sista matchen, absolut. Men det är inte så att de sprider någon panik i sina försvar, som det kanske var förra säsongen, men då var det ju väldigt få delar som kuggade i varandra. Så just nu tycker jag väl inte att målvaktssidan är någonting man behöver jaga, men sen kanske till nästa säsong i så fall, om det är något så att man sonderar marknaden på det sättet, för där finns det väl utgående kontrakt och det kanske finns lönebitar att peta i, så att säga, vad man kan få in. Det kanske är andra ställen i truppen som de pengarna behövs bättre, lite beroende på vad man kan få in och så.
Ja, det är lite så jag tänker att just nu akut, nej, man behöver inte en ny målvakt. Man har de 2 man har och de levererar bra. Alltså Tolopilo ligger ju alltså 3 sett insläppta mål i snitt och 4 i ligan sett i räddningsprocent. Alltså det är ju ja, hur bra förväntar man sig att de ska vara? Alla målvakter släpper in någon billig puck då och då. Mm. Så att, så, ja, det blir lätt att man stirrar sig blind bara på sina egna målvakter och tror att alla andra lags målvakter släpper aldrig några billiga puckar, men så är det ju såklart inte. Men jag kan också tänka mig att till ett slutspel och i händelse av att man kanske har bestämt sig för hur man vill göra med någon av målvakterna, till exempel då om vi säger att man tänker att Bergvik inte ska vara kvar nästa säsong, ja, då kanske man kan ta in en målvakt redan, ja, det blir ju till den 15 februari senast eftersom det är då som sista datum för övergångar är, och ja, då kanske det är läge att ta in en målvakt redan nu om utrymmen finns, och ja, kanske en målvakt som visar sig vara bra och som man kan ha kvar en säsong till, men ja, jag vet inte, det känns lite långsökt att tro att det ska hända, och jag tror inte att det är Clint Windsor i så fall som kommer in, som inte har spelat en match hittills den här säsongen, känner jag i alla fall.
Nej, det är bara att, jag tror det är bara att glömma Windsor, om man nu har börjat hoppats på honom eller någonting. Men nej, det, jag tror inte det finns mycket sanning i de ryktena.
Men apropå spelare som kan lämna då, för Georgsson i poddavsnittet här senast så var han ju, det lät, han pratade ju en god stund om spelare, hur man ska resonera kring ifall truppen blir för stor, ifall det är flera spelare som han har på läktaren, och han tog ju själv upp, alltså Renars Krastenberg, som han pratade väldigt mycket om hur han kanske, ja, kommer förlora istid, och hur reagerar han på det och så vidare. Och det här är ju en följetong hela hösten egentligen ända fram tills nu, och ja, är det, jag tänker att det låter som att han är närmare än någonsin att lämna SSK, Renars Krastenbergs. Eller vad tänker ni?
Ja, det är väl den bilden som, ja, egentligen redan när Luciani fick gå. Då tänker jag att Krastenbergs hade ju i det läget inte varit bättre. Utan jag tänkte att han kommer väl ryka till redan till nästa helg eller någonting sånt. Men SSK har ju inte haft fler forwards. Det har ju varit skador och det har varit landslagssamlingar. Man visste inte om junior-VM hur många som skulle försvinna. Men nu börjar det ju nästan bli ett överskott på forwards. Visst, som man säger, konkurrens behöver man ha. Men ja, ska man då sätta förmodligen ganska kostsamma utländska spelare, tilltänkta snipers, som inte får speltid, ja, då kanske man ska fundera på att se om AIK fortfarande vill ge de där pengarna.
Hur mycket pengar kan det handla om?
Ja, jag vet faktiskt inte egentligen. Det vi hörde var väl att han att AIK skulle ha lagt någonstans runt 100 000 och att SSK hade tackat nej. Men det var ju också i ett läge när man, som Marcus var inne på, fortfarande numerärt behövde honom. Det kanske blir ett annat läge längre fram när om SSK har flera spelare på läktaren och Cernik kommer tillbaka från IVM och både Luchak och Newell är skadefria, och om även Dragan skulle göra comeback, så då blir det ju väldigt många forwards plötsligt. Ja, vi får se. Det där hinner vi säkert prata mer om allt eftersom, eller så händer det någonting snart. Vi får väl se. Men någonting slutligen då bland nyhetspuckarna här, så det här avtalet mellan SHL och Hockeyallsvenskan, ska vi stanna till vid det, eller det känns på något sätt som att nu har jag skrivit både krönika här och satt mig in i det här, jag la nästan en arbetsdag på att sätta mig in i de olika reglerna och prata med både SHL och Hockeyallsvenskan och med SSK, och jag vet inte, är det någon som bryr sig om det här, eller vad känner ni?
Ja, alltså det var ju lite som du var inne på i din krönika också, som, ja, som går att hitta på lt.se, att folk, när det kommer i den här formen som är så svår att förstå sig på, så bryr man sig inte. Men när liksom Örebro plockar, ja, Albert Sjöberg, nu tar jag bara ur hatten här, med 3 veckor kvar till seriestart 2024, då bryr sig folk. Så att ja, jag tycker nog det vore en idé för folk att kanske försöka bry sig, försöka läsa in sig på vad det egentligen är som händer och sådär, så att man har koll, så att man inte bara liksom gapar och skriker när det sker en sån där konstig övergång, för det blir ju konstigt, och det är ju, jag kan tycka att det blir ganska skadligt för liksom trovärdigheten och för Hockeyallsvenskans dragningskraft, både för publik och spelare, om det bara är att ja, om man bara får lämna utan att, ja, man liksom vet riktigt vad som händer och vad, hur mycket pengar man får och hur pengarna fördelas och sådär. Och som du också var inne på din krönika, så, och bristen på öppenhet där tycker jag är, när man nu ska ha ett sånt här avtal, då är, jag tycker det är bara att, ja, visa vad det är som händer och hur man tänker kring de här fördelningarna av pengar och sådär. Det tycker jag att folk förtjänar att få veta när det går till på det sättet. För att det är ju inte bra när spelare lämnar på det sättet. Och då måste man ju veta vad man får för det.
Östman och Västerås, host, host.
Ja, men till exempel. Mm. SSK hade väl också någon för ett par år sedan. Ja. Jag minns inte vad han heter.
Ja, jag vet inte om du tänker på Dan Pettersson. Kanske, ja, precis. När han gick till Linköping. Ja.
Det var nog det. Så det har ju hänt, ja, här också. Så att...
Jo, ja, men det hände ju lite titt som tätt. Julius Bergman lämnade ju Björklöven. Hade ju kommit från finska ligan och skulle vara en bärande back. Gick plötsligt till Brynäs, ett annat exempel. Så det finns ju några sådana där. Ja, jag tror också att det behöver vara mer öppenhet och att man konkret kan på ett enkelt sätt räkna ut, okej, okay, men mitt favoritlag fick i alla fall så här mycket pengar nu, och ja, avtalet är som det, och ja.
Man skulle komma undan så mycket kritik och så mycket hån och spott och spä om folk visste vad man fick, och nu om det nu ska bli ännu mer pengar, så är det, jag förstår inte, det skulle ju bara gynna dem att vara öppna, så jag fattar inte varför man skulle hålla på och tissla och tassla. Men jag tycker det är en annan podd kanske, men jag tycker att hockeyn har problem med alldeles för tjocka väggar och den här lilla klicken av folk som bestämmer in i olika sammanträdesrum. Så jag tycker det är ett genomgående problem för idrotten ishockey, att det är alldeles för mycket hysch-hysch och sådär. Men som sagt, det är en annan podd. Men ja, man skulle bara tjäna på att vara mer öppna. Det var det jag ville komma till.
Ja, det vi vet sedan tidigare i alla fall, att en spelare ger ungefär i runda slängar mellan 350 000 och 500 000 beroende på hur gammal spelaren är. Man får mer för en yngre spelare så att säga. Men nu ska ersättningsnivåerna bli högre. Hur mycket vet vi inte. De har sagt att det ska vara en kraftig ökning. Vi får väl se om vi kan få ut det här avtalet när det väl är klart. Det verkar just som att de här detaljerna inte är färdiga just nu. Så att, ja, det får vi återkomma till så att man kan jämföra hur mycket bättre det här avtalet egentligen är. Men det som är konkret nu i alla fall är dels då att det ska vara mer pengar och att datumet som vi måste hålla koll på nu är alltså 27 juni. Det är då SHL senast måste plocka en spelare från Hockeyallsvenskan, och sen finns det ett litet undantag för det där ifall SHL-klubben får en draftad spelare som lämnar direkt, skriver på kontrakt med NHL-klubben och lämnar samma sommar, men vi behöver inte gå in på det. Det är bara bra att känna till. 27 juni alltså. Ja, bra, med det släpper vi nog nyhetspuckarna för den här gången och så börjar vi kika på halvtidssummeringen. Sju matcher har spelats i Hockeyallsvenskan, lite mer än hälften, och nu vill jag veta, hörni, vad ni tycker om, eller vilket betyg ni vill sätta på SSK för den här första halvan av säsongen. På, vi säger en skala mellan 1 och 5, Marcus.
Med de som inte behöver ha så långt minne så vet vi ju att det har varit värre. Men det ska alltid finnas någonting att sträva mot, så tänker jag att det här är väl en 3,5-4 kanske totalt sett. För femma hade det nog krävts, ja, man hade satt det på en 10-gradig skala, och en 10 det hade väl varit att SSK hade vunnit allt och att Emil Alba hade kommit upp på pressläktaren med nybakade skon och sjungit Gyllene morgon. Då har vi nog en 10. Jag har höga krav.
Väldigt höga krav måste jag säga. Det kommer nog aldrig hända. Men...
Nej, då vet vi.
Anton då, vill, det kanske är en 10-gradig skala som är enklare då att sätta, eller?
Ja, jag håller mig nog till en 5-gradiga, tror jag. Men en 3 av 5 skulle jag nog ge SSK. De har gjort det bra. Mer än bara godkänt. Men det har sett bra och stabilt ut. Så kan man säga. Och det är klart, om man jämför med förra säsongen, då kanske man kommer upp på en 4 eller ännu mer. Men ja, med tanke på att de har alltså ett rätt bra lagbygge och sådär, och så skulle jag nog ge en, ja, men en 3. De har gjort det bra, men det finns utrymme för förbättring.
Ja, jag lutar nog åt en 4 också, men jag märker det när jag tänker efter att det är nog att jag tänker jämfört med förra säsongen, vilket kanske är lite fel. Jag tänker dock bara på den här att det är mycket nytt, det är ny ledning och det är många nya spelare, och ja, det brukar ta lite tid, och det ändå.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Skett ganska mycket på kort tid, så ja, det är väl det jag kanske tänker på då med en 4. Men sett till förväntningar, sett till budget, sett till vad man faktiskt har för lag på pappret, så ja, det är ju ungefär här man faktiskt ska vara, och då är kanske en 3 mer rimligt på något sätt. Jag tycker bara att det är imponerande hur snabbt man har gjort de här förändringarna till det bättre.
Ja, när för tänk i ett normalläge liksom, då hade det ju inte varit godkänt för SSK och inte vara topp 6 egentligen. Så om vi säger att en 2 är, eller någonstans där är godkänt, så ska man gå efter de parametrarna, så i ett normalläge så kanske det här är en av max 3,5, 3 kanske.
Ja, men det där är väl upp till var och en att avgöra hur bra man tycker att det har varit. Vi har en halv säsong kvar, och allting kommer ju i slutändan att bedömas utifrån hur den här andra halvan är snarare än den första. Så det är det mest spännande vi har att se fram emot nu, det som kommer. Men om vi ska sätta den här halva säsongen då, ta ut lite flippar och floppar i det här laget. Jag tänker att en flipp är ju då en positiv överraskning, och en flopp är ju en negativ sådan då förstås, och det kan väl vara lite vad som helst så länge det är SSK-relaterat. Och vi går väl varvet runt här och tar en flipp var, eller ja, vi kan ta några stycken var tills vi inte har några längre att leverera, och så kanske åtminstone en flopp var, tänker jag. Men vi börjar med flipparna. Marcus, du får börja med din första flipp eller positiva överraskning. Vem vill du ta ut där?
Ja, jag har väl bara tänkt och kollat runt SSK och spelartruppen och vad som händer på isen och så. Och då tänker jag väl att en flipp överhuvudtaget, ja, i de flesta fall totalt sett spelet i egen zon. Att man vet vad man, för det mesta vad man håller på med, både med och utan puck, hur man jobbar i försvarsspelet, hur man sätter igång anfallen nerifrån och mycket sånt. Visst, det har varit ordentliga floppar i sådana lägen med, som hemma mot Mora till exempel senast. Men för det mesta är en helt annan trygghet än vad man kanske har blivit van vid nerifrån.
Jag tänkte väl lite med spelare kanske, men det gör väl inget. Filip Engsund är en spelare som jag skulle vilja framhålla som en positiv överraskning. När han kom så var det rätt mycket, det kändes lite bärst, eller vad man ska säga. Och han hade väl inte gjort så många glada i Djurgården, om man kollade på folk som följer Djurgården mycket, eller som följde dem mycket i förra säsongen och sådär. Och man tänkte att ja, han är en gnuggare på något sätt. Och det är han ju, och gör det väldigt bra. Men han har överraskat på mig över att han är så pass kreativ ändå. Han har ju sina främsta förtjänster i det hårda jobbet och fram och tillbaka och sådär. Men han är ju väldigt stark på pucken, och han gör sina forwardskollegor bättre. Och inte bara genom att liksom slita när de går bort sig framåt, utan han servar dem på ett väldigt bra sätt. Drar på sig uppmärksamhet och liksom låter dem skina på något sätt. Och nu har jag även fått spela lite powerplay och sådär. På slutet har gjort något mål också. Så Filip Engsund är en sån spelare som har överraskat på mig positivt. Jag kanske hade för låga förväntningar på honom innan. Det kanske var lite orättvist. Men nej, jag tycker han har varit en av SSKs bästa spelare hittills. Faktiskt. Lite i skymundan såklart. Men nej, han känns otroligt nyttig för SSK. Överlag.
Mm. Det är väl bara att hålla med egentligen. Jag hade honom också med bland flipparna. Men lite längre ner på min lista. Först på min flipplista så lägger jag ändå. Kanske inte är någon jätteöverraskning. Och jag tar också en spelare. Och det är ju backen Johan Ivarsson som måste nämnas i det här sammanhanget, känner jag, för att också för att han har varit en överraskning, och som jag förstår det även på lagledningen, tränare och sportchef, att han inte bara är starkt defensivt som han har varit, och i början så såg det lite så där lite kantigt ut. Han drog på sig väldigt mycket utvisningar i början på säsongen och ja, kändes som någon som kanske skulle vara mest en hårdför gnuggarback på något sätt. Men gott nog så kanske. Det var det som var förväntningarna från ledningen också. Men nu har han ju varit den senaste tiden faktiskt den som driver ett backpar, driver puck, är delaktig i spelet framåt. Det har kommit åt mål också. Han spelar ju inte powerplay på något sätt och det ska han kanske inte göra heller. Men han har ändå kunnat stå för lite spelskicklighet och pucksäkerhet. Han har lite spelsinne också och det verkar som att han själv har hittat den här nivån. Han hade hoppats på det men kanske inte hade räknat med det utan satt defensiven först. Det är fint att se på något sätt att spelare faktiskt kan växa och bli någonting bättre än förväntat i den här klubben sett till hur det har varit de senaste åren, tänker jag. Så Johan Ivarsson kan på något sätt personifiera den här förändringen som SSK stått för hittills den här säsongen, tänker jag. Marcus, en flip till då?
Ja, det är Ivarsson också på min lista. Vem har inte det på flipplistan så att säga? Det var ju en spelare som jag fastnade för ganska tidigt med just det här fysiska spelet. Och som jag säkert har sagt tidigare, både i podden och vid intervjusituationer, att han är inte störst, men han spelar som om han vore störst. Han är rejäl, fysisk i närkamparna och så, och sen kan han nog markera både mot medspelare och mot motståndare. Och som Videll fick ju en del stryk i första matchen mot Djurgården. Och den som jagade honom mest där i den första matchen, han fick ju betala sen i returmötet ganska omgående den matchen via just Ivarsson. Men den som jag annars så tycker sticker ut bland spelarna som har varit ett av de stora plustecknen, det är ju Nikola Pašić. Och han kom ju för början av december i fjol, så ramlade han väl in från Linköping. Det är ett helt annat läge, och när han började så fick väl SSK en svit med 8 raka förluster. Man hade 2 poäng på 24 matcher eller någonting sånt. Och man hade väl rätt så stora förhoppningar på Pašić då att han skulle kunna leverera då, i alla fall säsongen innan. Han hade gjort en del poäng i Linköping, så att han hade varit med i juniorlandslag, var draftad och sånt, och sen blev det kanske inte den utdelningen för honom, men det är kanske svårt att gå in som ny och leverera i ett sånt haveri som laget var i fjol. Sen när säsongen började hade väl inte jag heller någon tanke på att han skulle få den utvecklingen som han har haft, men jag snackade med honom lite grann om det på träningen här i veckan, att även om inte poängen kom från honom, så sa han att han aldrig gjort en bra försäsong ungefär. Och sen lossnade det ganska direkt för honom poängmässigt. Och man kände hur han växte med det självförtroendet att få den utdelningen. Och ser man bara till poängbiten, liksom, nu har han fått jättestort förtroende i powerplay och sådär. Men han har ju redan gjort fler poäng i SSK den här säsongen än han gjorde på hela förra säsongen. Då hade han 15 poäng på 29 matcher, nu har han 28 på 27 redan. Men sen hade han ju en jättesvit med poäng här i första tredjedelen. Det kanske har lugnat sig något, men han är fortfarande en av de stora kreatörerna som försöker skapa mer mål än vad det har blivit hittills. Så.
Mm. Anton, en flip till.
Ja, jag får nämna, jag hade också både Ivarsson och Pasic såklart. Och Ivarsson, jag har nämnt det defensiva såklart. Men jag, det som har imponerat mest på mig med honom är att han kan ju driva pucken också på ett ganska effektivt sätt. Man har ju sett, speciellt kanske andra halvan av den första halvan av säsongen, så har han ju kunnat ta in pucken i offensiv zon. Alltså ta den på egen hand och få ner den i Sarri hörnet och starta anfall och sådär. Och det trodde ju verkligen inte jag att han hade i sig. Men han har ju en ganska funktionell teknik och svår att stoppa. Och med Pasic så ja, det är bara att instämma i hyllningarna. En rätt otrolig höst och vinter, speciellt det första halvan där han såg, jag vet inte, man fick ha på sig svetsglasögonen nästan för att inte bli bländad av honom. Han hade ett helt otroligt självförtroende och var helt, ja, omutbar. Det gick inte att ta pucken av honom, kändes som. Sen som du var inne på, Marcus, har det mattats lite, men fortfarande över en poäng per match är bra. Men min nästa flip var Emil Alba, som jag tycker har, det kändes inte förrän till kvalet nästan att han inte riktigt hittade rätt på hela förra säsongen. Man testade honom olika, han var lagkapten, blev av med C1. Jag testade honom i massa olika konstellationer men hittade inte riktigt rätt. Tills kvalet då, när han hamnade med Dahlström Aronsson och sådär. Det var väl innan också, men det var först då de kuggade i var känslan. Och jag tycker att han har tagit ett kliv till den här säsongen. Han har accepterat sin roll och gör den rollen jättebra. Han har en jättejämn hög nivå i sig. Och har även nu på slutet, tycker jag, även tagit för sig mer kreativt. Det känns som han liksom gjorde det lätta först och då hade han det klart, så att säga. Och nu har han börjat, ja, men hålla pucken lite mer och prova lite mer. Så han har tagit ett kliv till nästa säsongen. Jag är imponerad av hans liksom ledaregenskaper och hur han har, ja, men tagit sig upp ur den tuffa tiden hade förra säsongen.
Mm, jag tar en flip också då, så får ni fundera på om ni har någon mer att komma med eller om vi ska gå upp på flopparna sen. Jag tänkte ju ta fram Tolopilo faktiskt, men ja, nu har vi pratat om honom och jag tycker ändå att han är en flip sett till, även där lite förväntningarna, och man visste inte riktigt vart han stod även om han gjorde ett bra kval. Men vi fastnar inte vid Tolopilo. Jag tar ändå och lyfter fram faktiskt Daniel Norbe här, för att förväntningarna har varit ganska höga på honom. Har kommit in lite poäng nu här på slutet också igen. Känns som att han kanske börjar komma igång lite grann. Sen så står han för... Han är ju på en högre svårighetsnivå ibland i spelet, vilket gör att det blir en del misstag. Men trots det så noterar jag att han har den fjärde bästa Corsi-statistiken i ligan. Utifrån de som har spelat kontinuerligt då, som har 20 matcher eller mer. Vilket jag kanske inte riktigt hade trott. Och det bottnar kanske mycket i att han får starta många byten i offensiv zon. Och han hamnar i dem, eller matchas i de situationerna. Men samtidigt så säger det ju en del också om hur han och den han spelar med ser till att driva pucken framåt. Man har ungefär då 63% mer avslut mot motståndarnas mål än vad man har mot det egna målet när man är på isen. Och det är bara Mikael Ågård i Modo, Riley Woods i Modo och Scott Pooley i Björklöven som har bättre än det. Så att även om förväntningarna var höga så tycker jag att Daniel Norbe ska nämnas i det här sammanhanget faktiskt. Men okej, vi går på flopparna då. Jag har tagit fram två stycken och vi får se om ni tar någon av dem eller till och med båda. Marcus, vi börjar med dig då igen. Vem vill du lista som den mest negativa överraskningen hittills?
Det måste ju bli Krastenbergs till slut ändå. Man ser nu att han försöker liksom att göra det han är bra på. Liksom, han tar sig till de där lägena. Men ja, han vet varför han är här. Nästan alla vet vad som är hans syfte. Liksom. Man vet hans skott och vad det skulle kunna och borde kunna bli av det här. Men det blir så sällan slutprodukt av det. Sen ja, tror jag han förstod, tog ett tag för honom in i seriespelet att förstå att han, här gäller att åka mer skridskor än vad du kanske gjort förut. Och jag tycker det syns bra i det defensiva arbetet så att han tar hemjobbet, han täcker skott rätt så bra med liksom, men just det kan vem som helst göra. Du ska göra mål och blir det inga mål så är det hej då. Jag vet inte om Luciani till exempel, om han hade fått vara kvar istället och få den speltiden, om han hade blivit en sån stor flopp i slutändan. Jag är inte lika säker på det. Men ja, nej. Här får den att bli sågen helt enkelt. Och sen tänker jag så här också att, som också Georgsson var inne på, att det kanske är SSK också som gör något fel. Med tanke på att han ju bevisligen levererar i andra miljöer. Och det är ju så mycket som i pusslet som ska stämma in med kemi och hela den biten. Så att nästa klubbadress kanske han plötsligt vräker in mål, vet jag.
Jag känner inte att Luciani hade stått för det defensiva arbetet i alla fall som Krastenbergs ändå gör och sådär. Men
man vet aldrig.
Offensiv utdelning kanske hade blivit bättre i alla fall med honom än de två mål som Krasten har gjort trots allt. Ja, ganska självklart kanske på en flopplista trots allt, men ja, inte så, den är ju ganska uppenbar faktiskt, trots allt. Den kan vi nog alla skriva under på. Anton, vill du lyfta fram någon annan flopp här?
Ja, Marcus plockade det lägst hängande äpplet. Så. Sen, jag tycker att Krastenbergs har gjort mer nytta än vad Luciani någonsin skulle ha gjort, tror jag. Luciani åkte mest runt i någon slags void heter det på engelska, tomrum. Jag förstår inte riktigt vad han liksom tänkte när han var här, men han är borta så länge. Jag tänker lite på Kristoffer Liljevall. Han, bara det att han har missat så pass många matcher i början framförallt, är ju liksom inte bra. Så lät det inte riktigt. Det lät, alltså när de värvade honom skulle han vara helt till säsongstart. Jag vet inte om de mörkade eller sådär. Men det är ju liksom en profilvärvning för SSK att få hem honom så att säga. Det blir inte hem kanske. Men han är ju så otroligt populär här. Och så började med att han var borta mycket. Och sen hans startsträcka har ju varit väldigt lång. Det känns inte som... Han har inte sett skadefri ut även när han har spelat. Han har sett ganska orörlig ut och sådär. Så jag hade förväntat mig mycket, mycket mer av Kristoffer Liljevall. Sen ska jag säga att de senaste 5-6 matcherna tycker jag att jag har sett en förbättring. Han ser lite snabbare ut. Det ser ut som att han kan gå in i närkamperna på ett lite annat sätt. Om det är så att han har mindre smärta eller om han helt enkelt bara fått till det lite bättre, det vet jag inte. Men han har, alltså formkurvan pekar uppåt, men med tanke på vilka förväntningar både jag och många andra hade på liksom, den stora kaptenen som skulle komma hem, så tycker jag att jag hade förväntat mig mer av Liljevall.
Ja, jag vet inte hur du som var inne i omklädningsrummet här nu under en match, som du, hur mycket han märktes av, hördes och syntes och sådär. För det var ju en väldigt intressant match för dig att vara med på insidan där när det var underläge länge. De vände ju 1-4 till 5-4 seger och jag vet inte hur mycket han driver på, men det jag har hört är i alla fall att han är väldigt uppskattad just för hur han är runt laget och att han är väldigt viktig på det sättet. Annars så håller jag med dig om att man hade förväntat sig mer på isen.
Så kan det ju vara, och det är ju en sak som är svår att liksom sätta in i en betygsskala. Då får man ju fråga någon spelare om det. Men nej, och det som märks är att han är otroligt, han är omhändertagande. Det var det jag uppfattade i omklädningsrummet. Liksom gick runt till alla, pratade med alla. Liksom, det kändes som han satte sig en stund med nästan alla spelare i laget och pratade och frågade hur det var och sådär. Sen var han väl inte den som liksom eldade igång laget och gav på skrek vad jag kunde märka. Den rollen hade kanske mer Dahlström, lite mer pådrivare så. Men Liljevall kändes lite mer som att han såg till att alla var med och liksom var med i gruppen och fick med sig alla ut på ett lite mer mjukt sätt, eller man ska säga. Och det kan ju vara minst lika viktigt. Det är ju, det är som sagt svårt att gradera för mig, men ja, min bedömning är liksom mest på isen, och där hade jag hoppats på mer.
Ja, jag hade ju såklart både Klasten och faktiskt Liljevall på min lista. Så jag tar ett litet reservalternativ då och nämner ändå, även om det känns kanske lite elakt, så nämner jag Albert Sjöberg som trots allt har gjort 7 mål. Och jag vet inte riktigt vad man ska ha för förväntningar på en 19-årig kille. Jag hade ändå förväntat mig att han skulle kanske vara mer tongivande och ha mer avslut. Tycker inte att han har så värst mycket avslut, kommer inte till så mycket lägen. Han har varit in och ut i powerplay. Ja, hade kanske förväntat mig att det skulle tas ett större kliv där, men ja, det är kanske lite höga krav, 7 mål ändå, ja, då är han på väg mot en 14, kanske 15 dagar eller 16 om han vässar till det på slutet, vilket ja, skulle ändå vara rätt okej faktiskt. Så ja, det kanske är lite höga krav, jag vet inte. Vad känner ni spontant över Albert Sjöberg på en sån här lista?
Jag tycker att man ska ha lite högre krav. Han slutade på 14 poäng förra säsongen eller något i den stilen. Jag ska dubbelkolla bara. 17 hamnade han på faktiskt. Mm. Och jag hade väl förväntat mig att han skulle ta ett kliv till. Och det tycker jag inte man ser att han har gjort. Han är ungefär lika bra som förra säsongen. Och även om han är ung så jag tycker att man kunde förvänta sig utveckling och så. Sen är ju såklart konkurrensen är mycket större i laget i år. Det finns ju fler bra offensiva spelare, så det kanske är svårt att få större utrymme än han fick förra säsongen. Men jag håller med dig om att man hade nog kunnat förvänta sig lite mer av honom.
Mm. Ja, vi släpper det här med flip och flop då för den här gången. Och så, ja, det vankas ju mot jul och vi börjar komma in till slutet på det här avsnittet också, som ju kommer ut precis efter jul. Ja, hoppas att ni har fått lite julklappar. Jag hoppas själv att jag kanske har fått någon. Och nu ska vi dela ut julklappar även till SSK-spelarna. Åtminstone en var har jag krävt av er här. Men man får ju dela ut fler såklart om man är snäll. Ska vi börja med Marcus då igen? Har du knåpat ihop något rim nu då?
Ja, det blir väl något slags bärst här som det brukar heta i vissa sammanhang. Och det här är väl ett paket till, ja, det blir väl till hela SSK egentligen och kanske framförallt en viss sportchef, tänker jag. Och jag har väl tänkt så här att spelare satt fast i kontrakt överallt. Det tyckte inte Emil var ballt. På marknaden fanns det utbud med måtta. Men äntligen efter Berger. Här kommer nummer 8.
Mm. nummer 8. Back, alltså.
Den 8:e backen, ja. Precis.
Ja, ja, ja. Just det. Vad trög jag. Back nummer 8, såklart.
Mm. Jag vill inte, säga, jag vill inte säga exakt vad det var. Jag vill visa... ser ju rim på olika sätt. Om man ska avslöja i rimmet vad det kommer vara i paketet eller om man ska få lista ut det via rimmet. Men vissa gör på ett sätt och som pappa Gustav i Svensson skulle sagt, Sara, vi skiter i hur ni gör i den jävla släkt.
Jag tycker att du gjorde helt rätt. Fullt godkänt rim tycker jag.
Mm, tackar.
Absolut. Ja, Anton då, kan du överträffa detta?
Nej, rim löser jag inte. Det lämnar jag till er med varm hand. Men jag skulle vilja ge en trisslott till Renars Krastenbergs. För även om han inte har gjort så mycket mål så har han ju haft otroligt mycket flyt den här säsongen. Med tanke på hur lite mål han har gjort så har han ju liksom fått chans på chans på chans på chans. Och jag tror nu vet jag inte det, men jag tror inte att det är på grund av att Magnus Bogren och Emil Eriksson har liksom trott på honom så det är jättemycket efter ett tag. Men det har mer handlat om att det har hela tiden funnits hål och ganska högt upp i hierarkin. Det har alltid varit tongivande spelare skadade eller borta på något sätt som har gjort att ja, han har fått så många chanser på ren flyt. Det verkar som att han har den där Alexander Lukas-genen, i alla fall när det kommit, inte stolpe in kanske, men en trisslott till Krastenbergs. Men nu finns det en risk här efter nyår att chanserna kanske tar slut. Men han har ju fått otroligt många chanser och inte tagit dem, får man väl säga.
Som slogan lyder, plötsligt händer det.
Ja, precis. Det var väl det, i och för sig det som inte hände för honom. Men, ja, plötsligt händer det att han får spela i en första eller andra kedja igen. Och i powerplay.
Mm. Ja, roligt. För att han får faktiskt två julklappar då. För jag har faktiskt också en till honom här. Och i det här rimmet så kommer det faktiskt, jag valde den här gången att avslöja vad det är för någonting. Så att ni får höra på rimmet då, helt enkelt, vad det är. Okej, här kommer det. Du har kämpat och slitit och ibland varit sur, men jag förstår, du har ju missat motståndarnas bur. Det har sett ut som du skjutit med kvasten, så här får du bättre klubbor, god jul, Krasten.
Ja, den är fin.
Ja, det är högklass på det rimmet, skulle jag säga.
Ja, det var det bästa jag kom på i alla fall. Annars så funderade jag på arbetstillstånd till Lutschak i julklapp, men det har han ju redan fått. Kanske en ny kavaj eller någonting till Magnus Bogren så han får lite fler alternativ att ha i båset. Eller en extra telefon till Georgsson så han kan ringa flera samtal samtidigt.
Studieresa till Umeå.
Till Umeå?
Ja, för Migrationsverket.
Jaha. Precis.
Inte för att kolla Björklövens skadelista, utan de har väl en annan önskelista, antar jag.
Eller lite typ Centraleuropa. Han verkar ju älska Centraleuropa. Det är bara därifrån han värvar i alla fall.
Precis, jag hade en resa till Slovakien eller någonting så att han kan se spelarna live istället.
Ja, men precis. Jag hade typ en Microsoft Office-kurs till de som lägger spelschemat i Hockeyallsvenskan. För jag vet att du och jag, Andreas, har lite olika åsikter där, men jag är i höjet till dem som tycker att det är katastrof faktiskt, på så många olika sätt. Och det påverkar ju så otroligt mycket också, förutom att det är liksom bara dumt och drar ett löjligt skimmer över hela serien, tycker jag. Det är ju mer liksom vad man tycker och ideologiska skäl. Så, men det påverkar ju klubbars ekonomi och det påverkar även sportsligt när matcherna har legat som de har legat. Så att de kanske borde liksom lära sig Excel eller någonting så att de får bättre överblick på hur de lägger de där matcherna egentligen.
Och svenskans ledning hamnar på flopplistan också, helt enkelt.
Ja, jag visste inte om jag skulle lägga dem på flopp eller ge dem en julklapp. Det fick bli en julklapp.
Ja, fint. Vad hoppas ni själva då på att ni har fått en julklapp när det här kommer ut, det här avsnittet? Marcus, vad önskar du dig? Nej, det var inget självklart svar där, inte.
Nej.
Vad ger man någon som har allt?
Ja, det är ju det svåra.
Nej, vi går till Anton istället. Ja. Vad vill du ha, Anton, i julklapp? En större stekpanna?
Ja, faktiskt. Jag önskar mig köksknivar i julklapp. Mina är så otroligt dåliga, så att det skulle jag vilja ha. Eller en knivslip, såklart. Du då?
Bra fråga. Jag har faktiskt önskat mig något så tråkigt som strumpor i julklapp, för att jag behöver nya. så enkelt var det. Får se om jag har fått några när det här kommer ut. Ja, med det så är vi i mål för det här avsnittet. Och som sagt, ingen juluppehåll för podden. Det här kommer ut efter jul. Sen har vi ett avsnitt då med klubbdirektör Robert Andersson precis efter nyår, där vi bland annat faktiskt pratar en del om spelschemat och att det är lite nyheter kanske på gång där. Så att, men det avslöjar vi inte här och nu, det får ni lyssna på då. Men ja, för den här gången i alla fall, tack Marcus och tack Anton för idag.
Ja, vi återkommer väl i samtliga ärenden som sagt.
God jul på er allihopa.
God fortsättning och så vidare.
Precis, god jul, god fortsättning på er alla som har lyssnat. Tack för den här gången och ja, ha det så bra, så hörs vi snart igen.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.